Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Kirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Idag ringer jag upp Jakob Gudiol. Han har en master i sports science, han jobbar som lärare på idrottshögskolan i Helsingborg, han är sjukgymnast och skribent. Den här mannen kan sin sak om träning. Jag kallar honom lite för träningspolis, men också träningsexpert såklart. Han är extremt påläst i ämnet och alltid med studier och forskning i ryggen. Ni kommer förstå vad jag menar en bit in i samtalet. Vi ska prata om träning, träning, träning och åter träning och framförallt fördelarna med styrketräning och hur vi kan stärka vårt immunförsvar. Häng med! Du, vi kör igång. Jakob Gudiol, du är legitimerad sjukgymnast, lärare på idrottsgymnasiet i Helsingborg. Du är skribent, poddare i din egna podden Tyngre träningssnack. Du är föreläsare, du är författare, du har en master i sports science. Du har studerat kärnfysik och stora delar av en civilingenjörsutbildning. Det är bara några 40 poäng som fattades. Och du har spenderat 10 år på universitetet. Du har en idrottsbakgrund inom fotboll. 2021 blev du utnämnd till årets folkbildare. Du driver den egna sidan träningslära.se sedan många år, men skriver även mycket på tyngre.se. Jag skulle vilja påstå att du är lite av en vetenskapspolis inom träning. Idag ska vi prata om fördelarna kring styrketräning, kanske slå hål på en och annan gammal myt och hur vi kan boosta vårt immunförsvar på bästa sätt. Varmt välkommen till podden Träna med Kirin.
Ja, tack så mycket. Det var nu den bästa prestationen jag har fått. Det var väl påläst.
Bra! Det var bra. Ja, för det är ju lite, som det som du sysslar med, så här, att vara bra eller dåligt påläst. Det var därför jag påstod att du var lite av en polis inom träningsbranschen. För du går ju in ofta och kommenterar. Jag har faktiskt fått en känga av dig också när jag skrev mycket på Aftonbladet. Du går in och kommenterar artiklar, poddar, tv-inslag och sådär när du tycker att nej, men det man säger eller skriver inte är korrekt.
Ja, eller att det kanske ger lite fel, man säger, intryck. Alltså att man lägger vikt på fel sak, kan man säga. Ibland så är det ju inte bara, ibland är det inte fel, men det kan vara att det där behöver ni inte lägga någon tid på, ungefär så.
Men grejen är det där, om jag får försvara lite alla som skriver eller pratar i tv och sådär, mycket är ju så att det ska vara så här sensationsjournalistik, framförallt i den pressen som jag har skrivit, och sen så har man så sjukt lite tid på sig och sen så ska allt vara så här superförenklat.
Jo, det är svårt.
Ja, men det är svårt. Så det är alltid otroligt. Jag har ju följt dig. Vi har faktiskt aldrig träffats in real life, IRL.
Nej, tror
jag inte. Fast ibland känns det så när man har varit i samma bransch i många, många år. Mm. Jag ska börja med att ställa frågan hur du mår idag och var du befinner dig, får du berätta för lyssnarna.
Ja, som jag sa här innan, jag mår väl okej. Jag har covid-19 just nu när vi sitter här och pratar, men jag har väl inte haft några större symptom än lite ont i halsen i... Det är väl dag 3 nu, tror jag. Och jag befinner mig i Helsingborg. I min källare då. Jag har försökt hålla mig inomhus, såklart.
Men som är din hemstad och födelsestad?
Precis, jag har väl bott lite i Lund, jag har bott lite i Växjö. Sådär, men väldigt mycket i Helsingborg.
Härligt att få höra lite skånska. Jag var i Malmö förra veckan. Jag älskar dialekter, jag tycker det är superhärligt. Jag hade vägarna förbi dig, nästan.
Ja, Malmö är nära.
Mm. Du, vi ska dyka rakt ner i frågan. Din relation med sajten Colosseum för några år sedan. Och vad hände där? Det var lite av en vägskäl för det du håller på med idag.
Jo, alltså Colosseum, vad kan jag bli ett medlem där? Det kan vara 2005, 2004, däromkring.
Du får berätta vad Colosseum är för något för alla som inte vet.
Det är ett forum på internet, alltså innan sociala medier fanns, och det var nästan innan bloggarna fanns också. Och styrketräningsfokus var det, väldigt mycket styrketräningsfokus med byggare och styrkelyftare och folk som bara gillade att gymma på något sätt. Och där blev jag medlem ungefär samtidigt som jag började läsa till sjukgymnast och tyckte det var intressant. Jag var väl där några timmar per vecka och svarade på frågor och sådana här saker. Och sen så När jag var nästan klar med sjukgymnastutbildningen, vi hade lite praktikkurser och sådana kvar, så råkade jag bryta ett ben i handen. Och det innebar att jag inte kunde göra den här praktiken, så jag blev sjukskriven som student, trots att jag var inte, alltså det var inga problem att fatta saker, utan, men jag kunde ju inte jobba med mina händer, och det är det man behöver göra
Vad
som
surt.
praktik som sjukgymnast. Så då satt jag alldeles för många timmar på det här forumet, och då blev det ju till sist. Forum är ju bra på det viset att gamla saker kommer upp, det är en specifik tråd per ämne, och det är ju många gånger bättre än sociala medier, men det har ju ändå lite det här fenomenet av att om det inte folk ser det efter 2 minuters letande, så ställer de en fråga. Jag är knappt, jag är inte, jag är med i några Facebookgrupper om träning sådär, men jag är inte aktiv i någon av dem, för man blir ju, det funkar ju inte. Alltså, det är ju samma fråga varannan dag. För är det 4-5 trådar ner, så tittar inte folk på det, utan de bara slänger de ut sin fråga, de orkar inte leta.
Och jag upplever också, med parentes, jag upplever i många Facebookgrupper att det oftast är ganska, av någon märklig anledning, så blir det ganska hets stämning. Har du också upplevt det?
Ja,
Folk blir så
det gör
irriterade när de
man.
inte känner varandra eller ser varandra, utan då kan de bara vräka ur sig precis vad som helst. Och
Och
alla
det
har rätt.
blir, ja, lite så, men problemet där är ju att folk kommer inte ihåg vilka som säger bra saker och vilka som säger dåliga saker, utan alla är på något sätt likställda på forum, en träningsforum. Det var ju ändå några typer av hierarki, och man märkte fort vilka som folk svarade seriöst på. Sen var det ju det här, hur många inlägg har de skrivit? Det var en sån liten räknare. Och det är ju helt meningslöst egentligen, för folk kan ju skriva 1000 dumma grejer, så står det att de har skrivit 1000 inlägg, så tror man att de har något att säga. Men de som ofta skrev mycket, de hade ändå någonting att säga och sådär. Så det var ju någon typ av liten hierarki, och hade en av de här lite större namnen gått in och svarat på en sak, så var det över. Och det ser man väl inte riktigt på sociala medier nu för tiden på samma vis. Att det utan det kom samma person och säger samma fel i varje tråd. Och det är ju lätt att säga saker som är fel, man behöver inte bygga upp dem eller något sånt där. Det är bara att hitta på det, så skriver man det. Så det tar ju 2 sekunder för dig att skriva saker som är fel. Ska du skriva ett utförligt korrekt svar, det tar lite tid, och då orkar man inte göra det 10 gånger om dagen. Medan de här som bara vill sprida sin grej, de kan ju bara, de kan ju klippa och klistra, skriva in samma sak. Men hur, om vi hoppar tillbaka till forumet där, jag blev ju lite trött då på att känna att, men nu skriver jag samma sak igen. Det här skrev jag för en vecka sedan i en annan tråd, och då bestämde jag mig. Då började väldigt, väldigt tidigt det här. Det var några enstaka bloggar som fanns. Och jag hade ju läst, som du sa, nästan civilingenjör, och det var ju en datorinriktningsutbildning på något sätt. Och då kunde jag lite programmering, och jag kunde enkla, eller jag kunde hantera en dator. Så det är inga problem för mig att starta upp en sån här sida och köra det själv. Behöver inte betala. Det kostar mig 500 kronor om
För det
ja,
föddes
halvår.
en företagsidé i den här irritationen eller
Nej, det var ingen
frustrationen.
företagsidé från början. Inte alls. Alltså det var mer bara att jag tycker det är kul att svara på de här grejerna. Jag lär ju mig saker själv. Medan man lär sig väldigt mycket när man ska skriva saker. Det är väldigt lätt att gå runt och tänka att det här är min uppfattning om saker och ting, och sen så börjar man skriva om det, så inser man att mitt resonemang är ju värdelöst. Alltså, jag kan ju inte motivera varför jag tycker på ett visst sätt. Och sådana saker fattar man ju inte förrän man har börjat skriva det. Och samma sak, man kan ju tycka att det här är självklart, men sen vet man inte hur man ska förmedla det till folk förrän man har börjat försöka skriva ner det. Man tänker ja, men det här borde alla fatta, det behöver man inte förklara för dem. Och så när man förstår själv att, ja, men hur ska jag förklara det här på ett sätt så att folk ändå förstår? Det var också någonting som man inser, att jag är inte bra på att förklara här uppenbarligen. Så det var väl mer de sakerna. Så jag lär mig själv när jag sitter och skriver, det är kul att skriva, det är kul att få uppskattning. Så det var ju det som startade hemsidan, och det var 2008 då, eller 2007. Det var precis där, vintern 2007-2008 skulle jag.
Träningslära.se ska vi lägga till.
Precis.
Som fortfarande är riktigt alive and kicking.
Ja, vad ska man säga, det är inte alls lika mycket uppdateringar som förr, men det kommer ju några artiklar per år, och de är ju ganska utförliga och djupgående, kan man säga. Men när jag var som mest aktiv, då var det ju 3-4 grejer i veckan. Så det blev helt enkelt så jag startade den, och sen, det gäller ju att vara tidig på bollen med vissa sådana här saker, så jag fick väl lite gratis besökare på sätt och vis. Nu hade jag ju på något sätt någon typ av, jag hade väl byggt upp en liten auktoritet från Colosseum, så redan när jag startade sidan så hade jag ju 500 besökare per dag.
Wow, det är ju jättebra.
Ja, då tyckte jag det var sjukt bra. Så sen
Mm.
har jag ju liksom, jag har ju toppat det. Jag har ju dagar där jag ligger liksom på 15-20 000 besökare på en dag. Om jag publicerat något nytt så får jag lite uppmärksamhet och sådär. Men då var det ju bara wow, 500 pers lyssnar på mig. Colosseum var ju jättestort. De hade ju över, jag tror det var 30 000 medlemmar och sånt där. Så folk
Otroligt
hade,
tråkig sida.
ja,
Alltså
så det blir ju inte
rent,
snyggt
nej jag
visuellt.
menade, nej men förlåt, det var så jag menade. Rent stilmässigt så var
Ja. Jag tycker det är synd att de här träningsforumen har liksom dött ut, för jag tycker de har ju ett väldigt viktigt syfte.
Ja.
Att det var ju där jag fick allting, alltså idéer om vad ska jag skriva om. Det har ju betydligt svårare med idag att fånga upp vad folk undrar över. Men då var det ju liksom bara, ja, men den här frågan kommer 2-3 gånger. Alltså du behöver en, jag ska inte kalla det dum, en oinsatt fråga för att liksom få igång en diskussion från de som är insatta. Poddarna har ju tagit över det här lite. Liksom. Vi har ju väldigt duktiga gäster med många gånger i tyngre träningssnack. Och då har vi ändå lite olika åsikter om saker och ting. Alltså man hamnar ju ganska nära varandra om det är en faktafråga. Men lite olika. Och så börjar man liksom bolla och då kommer man fram och så får man liksom nya tankar när man hör någon annan säga någonting. Men på internet är det ju sällan så här. Alltså om det är någon som jag tycker är jätteviktig som skriver någonting på Instagram. Och så läser jag det och säger, ja det här är ju jättebra, jag tolkar väl det lite annorlunda. Jag kommer inte anstränga mig ens att skriva en kommentar. Jag kan dela och säga, det här är bra, även om det inte är 100% vad jag tycker. Så den här debatten kring frågorna försvinner lite tycker jag med dagens sociala medier som forumen ändå drog upp. För då kunde det ju vara att någon skrev någonting och så skrev jag, ja jag tycker också, men så här kanske jag också tycker. Så blev det liksom, det var en dum fråga för, sen blev det en jättelång tråd som var fantastisk. Med duktiga människor som liksom sa vad de tyckte eller trodde om saker och ting. Och det fick man inte och det får man inte riktigt lika samma sak med bloggar och så heller. Tyvärr. Men den kom igång och målet var egentligen ingenting mer än att det här är kul. Och sen tog det väl 1,5, 2 år något sånt så hörde ju Alex Danielsson av sig till mig och då var ju han chefredaktör på Body Magazine. Och då frågade han liksom, ja men skulle du vilja skriva någon artikel för oss då liksom om styrketräningen och egentligen vad du vill. Det har alltid varit lite så att skriva vad jag vill. Och då sa jag, absolut det
Kanske
kan jag
inte någon
göra.
som vågar säga emot. Det kanske är det som är grejen.
Ja, jag vet inte, de har varit väldigt snälla på den fronten i alla fall. Sen var det då och då, de mejlade mig och sa liksom, vi vill ha de här tre ämnena, kan du skriva om något av dem? Och då tackade jag ju med ja, om jag ville ha pengarna på något sätt. Men sen tog det ändå ett år, jag gjorde ju ingenting. Alltså, jag var ju inte driven alls av att göra liksom, det där. Som du sa, det är ju lite stressigt. Alltså, de hade ju också en deadline då, så det var det ju alltid, då hörde de av sig till mig, kan du skriva om detta? Det behöver vara klart om 2 veckor. Och jag är ju en person som lätt sitter och skjuter fram allting och så gör det natten innan. Och så det var ett par ändå ganska stressiga kvällar där och veckor och så. Och det tyckte jag inte riktigt om. Men det tog ett år innan jag skrev första artikeln för Body. Men då började jag i alla fall skriva för dem. Och då skrev jag hyfsat regelbundet. Det var nog bara vartannat nummer där. Och lite samtidigt då fick jag ändå lite förfrågningar om att göra någon föreläsning och så. Så då var det väl på något sätt, då var det i alla fall en del tidsinkomst. Alltså då fick jag lite pengar av det här. Men då är vi inne på 2011 kanske, däromkring. Så då har jag ändå hållit på i 3 år och slösat väldigt mycket timmar. Men jag hade inget liv då. Alltså jag hade ingen familj. Jag spelade bara fotboll. Min fru, hon och jag var fortfarande tillsammans, men hon körde i sitt race liksom i livet och jag körde mitt. Och jag jobbade inte liksom min första riktiga anställning. Jag har varit tillsvidareanställd en gång i hela mitt liv. Det fick jag när jag var 29 år. Och det var ju 2013 då. Jag jobbar 30% här och där och 50% då och då. Och så liksom klarar jag mig på det och så den här deltidsinkomsten. För jag hade ju inga utgifter.
Vad skönt det låter ändå.
Det var ju ett väldigt roligt
Ja,
liv.
och nu
Och
har du
jag
ett halvt fotbollslag att försörja där hemma. Tre
ja.
småttingar har du. Vad
Jag
var
är
det? Ett år?
ett, fem och åtta.
Herregud. Och nu kan man inte hålla på och tramsa runt med en 30% tjänst.
Nej,
Var alla
så jag hade.
hungriga och alla...
Precis, men det byggdes upp. Jag tjänade lite mer varje år, lite mer föreläsningar. Vi släppte en bok där 2011 det blev några tusenlappar extra i månaden som kom in där i försäljningen. Sen minskade ju det såklart efter 2 år fick jag inte in lika mycket som första året och sådär. Men det låg ändå lite pengar och tickade på där. Och sen när min dotter, precis när hon skulle födas, så fick jag ju för mig att ja, men jag vill ändå plugga mer. Jag vill ha en master i alla fall. Då tänkte jag, nu måste jag göra det nu, annars kommer jag liksom inte bli gjort här. nu kommer det ungar. Så då tog jag tjänstledigt från den här anställningen jag hade. Så jag jobbar bara 11 månader på den här tillsvidareanställningen. Så tog jag tjänstledigt för att plugga. Och nästan precis när jag hade börjat med det där, hade vi gått ett halvår och sånt, så vi skulle hålla på i 2 år. Då ringde Gjense, Andreas Gjense, som jobbade mycket för Tyngre. Han var inte anställd, men han gjorde jättemycket jobb för dem. Han var väldigt tajt med Alex, det som var chefsredaktör. Och så sa de då till mig att de funderade på att starta något eget och så här saker. Och så frågade de helt enkelt om de startar det här, hur mycket kan du göra för oss för att skapa innehåll då? Det var ju Tyngre då, det fanns inget namn eller något sånt där. Och så liksom pratade vi om ersättning och såna här grejer. Så sa jag, men vi gör det här och så för det här. Och då, liksom, när jag fick det från Tyngre plus det jag redan hade som inkomst, då kunde jag väl egentligen på något sätt, då kunde man ju säga att det var en heltidsinkomst.
Mm.
Så det var ju först sent 2014 som jag började leva på de här sakerna då, som jag började med 2008. Och jag lägger ju mindre tid på det jobbet nu än vad jag gjorde 2008.
Mm. Du har mer erfarenhet också.
Ja, det är ju lättare att skriva grejer. Jag behöver inte läsa på så väldigt mycket för att skriva någonting många gånger, för jag har ju läst på om det innan och sådär. Men det är ju också bara en tidsfråga. Liksom. Nu har man ju barn och familjen och andra saker som behöver göras. Då la jag ju allt. Alltså, var jag ensam hemma fredag, ja, men då satt jag ju med mig och började skriva och läsa.
Läste studier och forskning.
Jag tittade inte på någon tv-serie, inte. Utan det var ju bara det jag gjorde. Och så är det ju fortfarande om jag väl får tiden. Liksom. Jag skulle inte få för mig att sätta på en film när jag sitter själv hemma, utan det blir då att sätta sig och läsa och skriva.
Men du, vad får du din egen inspiration till träning och liksom hela allt det här du håller på med? Har du några förebilder?
Ja, alltså det har ju förändrats genom åren vad man tycker är intressant och vem man följer och såna här saker. Men det är klart att det är personer som man ger en många idéer och som ger en nya tankar och sådär. Sen träningsvärlden skulle jag säga, det är ju mitt huvudintresse. Även om det kanske marks i alltid vad som skrivs eller kanske vad som sprids, skulle jag säga. Det är ju
det är väldigt tydligt att det är ditt intresse. Det kan jag meddela.
Ja, på sätt och vis. Men tar man liksom vilka grejer som får den här stora spridningen, alltså utanför min följarskara, så är det ju vanligtvis det är ju hälso- eller dietsakerna. Det engagerar ju en större allmänhet än hur blir jag bättre när jag tränar. Alltså, många är ju intresserade av att träna eller på något sätt hålla sig hälsosamma, men det är ju inte så många som bryr sig om liksom, hur går jag från 100 till 150 kilo i knäböj eller hur springer jag milen på 40 istället för 45 minuter. Det är ju en betydligt mindre grupp och de följer mig redan, men de här andra grejerna exploderar lite mer. Men vi tar träning då, det är ju mest böcker där skulle jag väl säga som blir min, och podcasten faktiskt jättemycket. Jag bjuder hitta någon som jag tror är intressant, så tar vi ju in någon som gäst. Medans träning, kost, hälsa, vetenskap så där, det är ju folk på sociala medier och, som man har hittat genom åren och det varierar också lite beroende på vad som engagerar mig mest för stunden. Liksom. Ibland så hamnar man på något spår och så är det 2 månader med det liksom, på något sätt.
Men har du något namn så där som du liksom alltid, men gud, jag måste gå in och se vad hon eller han skriver och han eller hon inspirerar så himla mycket. Har du någon sån där jämt som, för det är säkert många som har dig som förebild som känner att, men gud, allt Jakob skriver, det måste man bara liksom läsa. Du, kanske du har någon på ditt håll.
Inspirera, det är kanske lite fel ord där. Alltså mer tipsar eller som jag lär mig saker från, kan man väl säga på något sätt. Det är ju ingen, alltså, jag tränar nu sista halvåret har vi varit sjuka och hemma hela tiden. Och min fru är ju sjuksköterska, så hon har jobbat mycket och då är jag ju hemma med den där minsta grabben. Så jag har ju knappt tränat själv. Liksom. Jag har ju inte den här, det är ju inte någon som inspirerar mig till att testa någon träningsform direkt, utan jag kör ju min grej på sätt och vis där. Men där är ju personer som har liksom fått mig att tänka nytt, som jag kanske då och då går in på liksom, säg deras Twitterflöde, och så går jag in på deras profil och så scrollar jag ner senaste månaden för att se, jag har väl inte missat någonting som de delat eller någonting. Nej, de har skrivit sådär. Och det är där ju vissa, så där är en Stefan Guiné, han fick väl mig att få liksom en ny, just det här vi pratar om, hur förmedlar man det man själv tror eller tänker, alltså på ett vettigt sätt. Och jag var ju väldigt intresserad av kost, men jag kommer ihåg, han hade en blogg då som hette Whole Health Source, för det är ju också något sånt där, det är ju säkert 12-13 år sedan nu. Och när jag började läsa där inne, då fick man ju helt plötsligt ett bättre grepp. Jo, men det är ju så här jag också liksom egentligen ser på det. Jag har bara fattat att jag ska förmedla det.
Mm.
Och läser man min bok Skitmat, så är det ju framförallt i första delen av den boken, så känner man ju igen skulle jag säga, alltså temat eller modellen eller mönstret eller hur man vill kalla det från hans bloggposter där skulle jag säga, för det är ganska mycket influerat därifrån. Och sen är det ju liksom träningsfronten är det väl inte någon riktigt så person som har liksom gjort de här stora grejerna, utan där är det ju mer blandat många personer, men det är ju också lite hur mycket tid lägger jag själv ner på det. Alltså orkar man själv att sitta och läsa alla studierna, eller man läser ju inte
För det
alla
gör
såklart.
väl du ganska mycket
Ja,
ändå?
alltså jag läser ju mycket, men alltså man läser inte alla. Det är därför man följer andra för att se om de har hittat något som inte du har hittat. Liksom. Det finns ju inte möjlighet att läsa allt, men där är jag ju betydligt mer påläst själv kring allt nytt som kommer ut kan man säga på något sätt. Och då blir det ju också att det är mer sällan någon annan lägger upp någonting och man säger bara wow och oj eller något sånt där. Utan ibland så lägger ju, det är klart, det är ju ofta det händer att oh, det där var smart eller det där var klokt, men det är inte så bara det där var inte ens nära vad jag hade tänkt tidigare. Utan man är ju på spåret. Ibland är man nära det, ibland är man lite off, men det blir ju inte den här wow, det här visste jag ingenting om upplevelsen på träningsfronten. Det händer väl mest sällan, utan där är det mer bara jag följer många människor och framförallt Twitter. Så läser andras diskussioner. Där kan det fortfarande bli lite det här som vi pratar
Lite
träningsforum.
kolosseum.
Ja, att liksom det är en sak som startar som inte är särskilt intressant egentligen, men sen så kommer det in två, tre, fyra, fem personer och får liksom igång en
Just
debatt
det.
under det här, för att den ena tyckte att svaret var väl inte 100 så eller så. Och där har jag stor nytta av fortfarande och liksom följa
Få
människor.
lite inspiration. Men du som läser så mycket, både vad andra säger och skriver, men också genom alla studier, och du har varit med så länge nu så du kan börja se trender. Vad är det som trendar nu? Bra eller dåligt? Liksom, det har varit alla möjliga dieter i många år. Det var paleo och det var Atkins. Det var så många grejer ett tag, tyckte jag. Det var mycket kring när han Robert
Postdoktorn.
Mosley och, nej, men det var liksom jättemycket dieter. Och sen så, vad är det som trendar nu som du känner att...
Ja, det där är ju faktiskt lite, alltså det här covid-19, alltså pandemin har ju dödat jättemycket. Alltså jag har en sån här flik på bland mina bokmärken i webbläsaren jag skulle gissa på att det är närmare 30 sidor på nätet då, mest tidningar och såna här lite mer nischade magasin och så, som är till deras liksom hälsokost, träningsnyheter på något vis. Och så öppnar jag alla de här 30 flikarna då i en webbläsare. Och så brukar jag gå igenom och se vad ligger överst eller vad är det nyaste för veckan och så där. Och det tar ju 4 timmar kanske om där är någonting att läsa. Så. Och det där gjorde jag ju en gång i veckan och det har jag gjort i många år nu. Men de sista 2 åren så har det liksom bara de där flikarna, så det är covid-19, 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 även när det är liksom träningsbitarna, förutom då kanske en grej per månad från att det har varit 20 grejer per månad. Så jag tror väl, även om du släppte en bra dietbok senaste året så har ju inte den fått den här
Inte fått den
exponeringen i...
uppmärksamheten, nej.
Så jag upplever väl inte själv att det har kommit någon sånt här jättegrej. Och det är liksom träningstrenderna, det är oftast någon som säljer alltså workshops eller något sånt här liknande. Alltså vi hade det här FMS kom ju ett tag som var väldigt stort med någon screening-grej. Man skulle hitta
Vad är det?
rörelsemönster. Man skulle göra overhead squats med en pinne och utfallssteg och lite sådana här. Det var väldigt stort inom PT-världen. Sen hade vi det här 3D-träning som också kom, där man sålde. Det var en svensk grej nästan, alltså Norden-grej kanske, men det är ganska mycket personliga tränare gick i utbildning och så såg man mycket av det här på sociala medier sen de gjorde med sina klienter och sådär. Men de där grejerna kräver ju att du kan hålla de här workshopparna och så. Det har ju också varit lite dött. Så jag upplever väl inte att det har varit så stora skiften på något sätt, utan det
Nej.
är lite samma spår fortfarande. Det är väl lite intressant det här med att vi hade ju LCHF jättestort runt 2010. Gick du in på Bokus, Adlibris eller något sånt där och kollade toppförsäljningslistorna inom kost eller diet så var det ju 9 av 10 böcker. Den andra boken var ju en vanlig kokbok, alltså det var inte någon speciell diet, utan det var bara en kok. Och sen var det LCHF-böcker. Sen kom ju det här antiinflammatorisk kost och liksom varianter av den. Liksom. Vissa kallar det lite annorlunda saker, men det är mycket inte äta gluten, mindre kött, Mycket smoothies och gurkmaja och sådana här grejer. Det kom ju, och de där böckerna som sålde bäst, de slog ju väldigt bra. Alltså de blev ju stora, men det var ju fortfarande inte så att de tog över på det här sättet. Alltså det var ju 3-4 böcker som sålde riktigt bra, men de lockade till sig en ganska liten, alltså det var ju överklassmammor på något sätt, alltså någonstans 30-50 år, ganska mycket pengar. Det var ju mest den publiken de lockade. LCHF slog väl lite mer vitt och brett, alltså hela befolkningen. Och LCHF har ju inte riktigt dött ut. De har ju liksom gjort något, för de har liksom döpt om det till Keto, och så kan man locka in en ny grupp. Alltså de som är 25 nu, de var ju bara 15 när LCHF var stora. Så du kan ju du bara sälja samma grej, samma story, samma paket. Och så låtsas man som att det liksom är nytt. Och det ser man ju. De har ju liksom, men där har man ju fått någon typ av delning där. Du har ju den ena, nu har inte livsmedelsföretagen gjort den här undersökningen heller, men de brukar ju göra en årlig undersökning vilka dieter människor följer. Och där såg man ju, när LCHF var som störst, var det ändå 6-8% av befolkningen som sa att de följde den där dieten. Och sen dess har ju ingen, undantaget är vegetarisk kost, men majoriteten av de som äter vegetariskt eller vegankost, de gör det inte av dietande skäl, utan det är etiska eller miljömässiga skäl som de väljer det där.
Typ som
så jag. Den gruppen är ju stor. Sen är det ju liksom hälsoveganbiten, men den är ju mindre, det är mindre klick. Och sen så har man liksom det här keto-klicken och liksom antiinflammatorisk klick. Det är en smörbit.
Ja, jag fattar.
Och de liksom inte, de har inte fått det här genomslaget så stort. De har inte fått synas så mycket. Liksom när LCHF var som störst, det var ju en rubrik i tidningen en gång i veckan. Liksom. Något löp någonstans eller framsidan och dyker in på en hemsida. Och, det har inte liksom, jag tycker inte det har kommit någonting som verkligen har smält så högt igen.
Nej, men det stämmer faktiskt. Det har varit alldeles för mycket covid. Men du, om vi nu ska prata, vi kör lite kvällstidningsjournalistik här tycker jag. Kanske dum fråga, men det här härliga viruset som cirkulerar och alla andra virusar som normalt sett cirkulerar i februari nu när vi spelar in. Hur kan vi boosta vårt immunförsvar på bästa sätt med mat och träning?
Ja, det är ju svårt det där man säger. Boosta, det innebär väl, eller man tänker egentligen så att då gör man det bättre än vanligt. Och det kan man väl på sätt och vis inte göra, men det beror ju på vad man lägger som vanligt. Alltså det är ju,
ja, men så här, hur kan jag göra mitt liv ännu lite bättre för att liksom, till exempel sova mer så att man är mindre benägen? Och
sömn påverkar ju, men det där är ju liksom frågan, ja, så om du sover lite, du genomsnittet av befolkningen sover ju kanske lite mindre än vad man borde göra. Alltså framförallt över vardagarna. Och då kan man säga att normalvärdet för befolkningen då, det är ju sämre än det skulle vara om de gjort rätt eller om de gjort det bättre.
Och men nu skulle vi hålla oss till kvällstidningsjournalistik, ja, inte jättetung statistik och forskning.
Men grejen är bara, det är mer om vi ska kalla det boost. Alltså jag skulle vilja säga, ta upp det till det normala eller inte förstöra det.
Eller se över dina sömnvanor.
Ja, men det påverkar. Alltså framförallt så ser man ju det här om man låter folk i labb, så kan man har ju lite markörer för hur immunförsvaret fungerar, och det ser man att det fungerar ju sämre om folk sover mindre. Sen finns det enstaka studier, en av de bättre studierna, här man folk inlåsta, isolerade så de inte skulle bli smittade av någon annan eller interagera med varandra, och så kollar man hur mycket de sover bara. Och sen droppade man virus rakt ner i näsan på dem. Alltså det, då var det inte covid-19-virus, utan det var mildare rinovirus. Det är extremt ovanligt att det blir något allvarligt av det, men man blir snuvig och så här. Och så gav man ju samma dos virus till alla deltagarna i hela studien då, och så kollar man liksom vilka blir sjuka, vilka blir inte sjuka. Och där var det ju tydligt, liksom, det var ett trappmönster på något sätt. Alltså, ju mindre folk sov, desto större var risken att de fick symptom från det här viruset. Och det är ju ganska tydligt. Det passar ihop med den här andra datan vi har på markörerna då, att ja, men sover du mindre så får du sämre immunförsvar och då försvarar det sämre. Man har sett samma liknande studier när det gäller vaccinationer, inte covid-19-vaccinationer men andra vaccinationer, att hur mycket folk sover dygnet efter påverkar hur bra svar de får från vaccinationen.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken, ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Alltså som du tar ett vaccin och så kör du en hel natt där och går ut och festar och sover dåligt och sen liksom sover dåligt. Då kommer du antagligen få ett sämre effekt från det där vaccinet än om du hade liksom sovit väl. Så det, där har vi ganska bra belägg ändå skulle jag säga. Så vill man alltid ha det bättre men inte sova för lite.
Bra.
Och det, men då ska vi kalla det boosta, inte sova för lite. Det är ju mer att man förstör om man sover för lite.
Tycker man kan boosta. Jag har redan, för jag har berättat, klockan är 10:50 när vi spelar in nu. Och jag har redan tagit en siesta.
Nej, det är gött.
10 minuter. Jag var så jäkla trött på morgonen. Jag gick upp 6 och alltså klockan 8 bara, nej men jag är lite tröttare än vad jag borde vara. Så om man ska få någon bra arbetsdag här så börjar jag dagen med en siesta. Så börjar min förmiddag.
Ja, men det är bra. Alltså, ja. Det är ju gött när man kan göra det också. Mm. Eller mitt på dagen är inte klockan 8.
Okej, okay, så se över dina sömnvanor. Se till att inte sova för lite. Sen behöver vi kanske inte nämna exakta timmar. För det kanske är lite individuellt ibland också.
Det är väldigt individuellt. Alltså. Ja. Även när man...
Allt under 5 timmar är skitdåligt. Det kan vi komma hålla över.
Ja, alltså, egentligen 7 timmar skulle jag säga. Det är ju normal fördelning med allt sånt här. Alltså, de flesta ligger kring 8-8,5 timme. Om man liksom... Ja, men det gör man också studier på. Man liksom låser in folk i ett rum i princip och så är det ingenting att göra. Och så vet de inte vad klockan är så får de sova när de blir trötta och så får de sova så länge de vill. Och då brukar ju folk hamna där kring 8-8,5 timme liksom när de vaknar utan att någon väcker dem och sådär. Så, men vissa ligger upp mot 9-9,5 och vissa då ligger ner mot 7-6,5 till och med. Men de här nere på 6,5 det är extremen, precis som de som ligger på 9,5 är extremen. Men det kan man ju tillhöra. Det är liksom, man säger extremen.
De här läskiga, de här studierna du refererar till hela tiden när man håller på och låser in folk.
Ja, alltså du är ju inte inlåst på riktigt. Det är ju så, du lämnar ett etiska godkännande. Om du någon gång skulle få panik och säga jag vill inte vara med längre så släpper de ut dig. Men man ställer ju upp. Alltså, det är nog några som har ångrat sig när de har suttit där inne och så har de tänkt nej, men nu har jag sagt att jag ska göra det här, nu får jag kvara. De får ju betalt också. När man är borta en hel dag och så, där, så får man ju ersättning. Med sömn har vi då hyfsat bra. Andra grejer, alltså det, man kan ju se, där är ett tydligt mönster rent liksom observationsdata att människor som tränar väldigt lite eller rör på sig väldigt lite, ska inte träna här utan det är mer motion, rörelse, alltså det här, rekommendationer av fysisk aktivitet. Folk som gör det väldigt lite, de är i högre risk för liksom, att bli förkylda över året. Alltså om man låter folk föra en hel dagbok över ett år när de är förkylda, när de är dåliga och feber och sådär, så är de det oftare än de som rör på sig. Och sen är det någon typ av liksom, om man tänker sig att du börjar uppåt så går det liksom ner ju mer du tränar så blir risken lägre och lägre. Sen när du kommer någonstans vid mycket träning alltså, då går det sakta uppåt igen. Så har du en elitskidåkare så är de i lite högre risk för en liksom, förkylning eller infektion kontra en duktig motionär som då bara tränar 4 gånger i veckan, kanske något sånt där. Men rörelse i alla fall, att man verkligen kommer upp till de här rekommendationerna. Så då, där har man ju inte de här interventionsstudierna. Man har inte tvingat folk att röra sig på ett visst sätt och sen droppat virus i näsan på dem. Jag hade velat ha de studierna, men de har man inte gjort. Så här har vi bara...
Här har vi bara...
Här har vi bara observationsstudierna.
Ja, jag fattar.
Är ett samband. Men det är rimligt där också. Vi kan också se liksom hur påverkas de här, alltså markörerna vi har för hur immunförsvar fungerar. Hur påverkas de av liksom, om man låter folk träna i 3 veckor och sådär. Och då verkar de påverkas positivt. Så rör det sig också. Sen är ju det här allmänhälsan. Alltså det är ju samma sak, det här med riskfaktorer och så. Det har ju blommat upp. Det är ju fördel med pandemin på något sätt att folk blev lite medvetna av. Ja, men väger du mer så är det ju större risk. Det är ju både, alltså, har du en stor mage så är det svårare att andas såklart och sådana saker. Men där är ju också en korrelation mellan liksom hälsosamt levande och risken för förkylning. Precis som där är samma korrelation med träning och liksom risken för förkylning. Och, där är ju liksom en stor mängd fettmassa på kroppen är ju en sådan faktor som påverkar en del då. Liksom. Så bär du runt på för mycket fettmassa så är risken lite högre att du ska bli sjuk ett par, alltså fler gånger om året än om du inte bär runt på mycket fettmassa. Så det är ju, och där är ju också, liksom, ska vi kalla det boost eller ska vi kalla att man har liksom dragit ner sin normala nivå lite med när man har då lagt på sig de här 20 kilo.
Det är liksom alla boosta de här grejerna är kvällstidningsord.
Ja, boosta är lite fel. För det,
men jag är lite skadad. Jag har ju jobbat med kvällstidning i liksom 15-20 år. Så jag gillar det.
Det är mer hur ska man stoppa sig från att dra ner sin...
Jakobs liksom, 5 bästa tips att boosta immunförsvaret. Tjuff! Ja. Och mat då? För nu har vi ju konstaterat att sömnen måste man ju liksom ha lite koll på. Mm. Och vi ska inte röra oss för lite. Vi ska röra oss med måtta och lite till, tack. Mm. Och sen så övervikt hjälper inte till.
Nej, precis. Och det är ju inte bara övervikt där egentligen, ska vi säga så. Utan det är ju, alltså har du någon typ av sjukdom, många sjukdomar kan man inte välja att få.
Nej. Men
det är ju liksom, det är ju samma sak där också, liksom. Det blir ju en riskfaktor för att immunförsvaret fungerar helt enkelt inte lika bra längre då. Och med vissa av de där sjukdomarna, de är ju på sätt och vis, de är ju delvis livsstilsberoende, eller en sämre livsstil ökar risken för det. Och det är det som är så svårt med de här sakerna. För att
jag vet.
Hade vi tagit hela Sveriges befolkning, börjat 2010 och på något sätt lyckats få alla att liksom tappa några kilo om de behöver det för alla börjar motionera mindre med. Då hade vi liksom som befolkning haft mindre förkylningar, mindre av de här sakerna. Men som en enskild person så kan du ju liksom bli värdelös trots att du har gjort allt rätt. Alltså alla, man kan sköta alla sina riskfaktorer så bra som vi kan enligt evidensen och så får du cancer när du är 45.
Mm.
Och det kan ju vara en cancer som är liksom där vi vet att livsstil ökar risken väldigt mycket. Men där är det alltid en risk. Även om du gör allting rätt så är det alltid en risk.
Mm.
Så även om du liksom, jag brukar likna det med att man kastar tärning. Tänk dig att ha en tärning med jättemånga sidor liksom, och så är det bara, säg att det är 1000 sidor på tärningen och så får du en 2, då blir du sjuk. Och då är du känt dig hyfsat liksom, safe att kasta den där tärningen. Det är väldigt liten risk att du ska bli sjuk. Och om du sköter din livsstil väldigt mycket sämre och sådär, då kanske du har 6 sidor på den där tärningen som gör att du blir sjuk. Och det är fortfarande så att de flesta kastar tärningen och mår bra ändå, men om vi låter 10 000 pass kasta den här tärningen så kommer vi se att de som har liksom fler dåliga sidor på tärningen, de blir ju också oftare sjuka.
Mm.
Men du har ändå de som liksom går igenom livet, de tränar aldrig, de röker hela tiden och väger lite för mycket och så lever de till och med 95. De har ju kanske haft en tärning med 40-50 dåliga sidor, men man kan ju ändå kasta den många gånger och ha tur.
Mm.
Och det blir lite så, det är så det är liksom, så det här med att man kan liksom inte rädda sig själv mot de här sakerna, utan det är bara att se till att ha så lite dåliga sidor på tärningen som möjligt. Och det, där tycker jag väl debatten om det här med immunförsvar, det blir ju så väldigt vrickad, för folk säger, jag ska inte göra det här för jag gör ju allt annat bra, så jag har redan starkt immunförsvar. Men alltså det finns ju ingen orsak att, varför vill du ha många dåliga sidor på tärningen? Även om det inte är många jämfört med andra människor i samhället, varför vill du ha fler än du behöver ha det?
Mm.
Det är ju helt, det är inte rimligt på något sätt. Du vill ju på något sätt minimera dina dåliga sidor på tärningen. Sen är det klart, vissa saker kräver ju mycket jobb. Alltså ta kosten till exempel.
Det är ju det folk inte orkar.
Nej, och det kan jag förstå. Alltså det här med, om vi tar koloncancer till exempel, processat kött. Det är ganska bra evidens för att det ökar risken för koloncancer att äta mycket processat kött. Men riskökningen är inte jättestor skulle jag säga, alltså i absoluta mått. Sådär. Det är kanske 1-2 sidor till på den där tärningen. Och då är det, liksom, det är inte så att jag avstår bacon till den där hotellfrukosten och sen är det löst. Utan jag ska ju avstå allt processat kött från nu tills jag dör. För att minska den här risken. Och då är det inte värt det för mig. Alltså det är mycket jobb för en liten riskminskning. Och då kan jag ju förstå att folk skiter i vissa av de här faktorerna. Och hur stort jobb vissa saker är, det är ju väldigt individuellt. Alltså för vissa människor är det jättelätt att träna. Alltså de tycker det är kul, det är en del av deras livsstil, de vet hur man gör, de känner sig bekväma på gymmet. För dem är det en liten ansträngning att göra det där. Medan för andra så kan det vara en väldigt stor ansträngning att göra det där för de där sidorna på tärningen.
Men om man ska ge lite cred i alla fall, tänker jag så här, så att, för att de allra flesta i hela världen kan ju inte, kommer ju aldrig att orka göra en sån 100-procentig helomvändning. Men om du nu tar bacon som exempel. Mm. Om det är någon person som älskar att äta bacon varje morgon, då måste vi ändå säga, det måste du också hålla med om, hoppas jag. Och då tänker man så här, nej, men jag vill inte avstå mina bacon för resten av livet. Men jag kan avstå alla dagar i veckan utom lördagar. Lite som lördagsgodis.
Precis.
Jo, då är det ändå så här, eliminerat 6 dagar av 7.
Mm. Och så jag har en lägre risk.
Ja, exakt. Så det, bara för att göra alla, inte skrämma bort alla lyssnare nu. Men såklart så är det ju allra bäst då, om vad man nu väljer att eliminera för någonting.
Ja, precis. Men man ska alltid ha de här tankarna med
klart.
Sig.
Liksom
här.
Det är ju som att röka. Du röker ett paket om dagen, eller ska du röka 3 cigg om dagen, eller ska du sluta helt och hållet?
Ja, det är ju, de mesta av de här sakerna har ju ett ljusförhållande. Ju mer du gör det, desto bättre eller sämre blir det, beroende på vilka grejer vi pratar om. Det är ju ändå värt att fundera kring, alltså vissa saker ger en liten effekt för stort arbete. Sen har du ju andra saker som ger en väldigt stor effekt för nästan inget arbete. Alltså ta covid-19-vaccinen till exempel. De plockar ju bort lite av de där dåliga sidorna, dåliga sidorna av tärningen. Och det enda jobbet det krävs för dig, det är ju liksom ta dig till vaccinmottagning 2 gånger. Och sen är det klart, det är till och med gratis. Och där är liksom allt i den här kontrasten då däremellan. Men sova till exempel tillräckligt, för vissa är det enkelt. De kanske bara sitter och tittar på Netflix och så ser de 6 avsnitt innan de lägger sig. Och kan liksom dra ner det till 3. Och sen är övriga livet precis som vanligt.
Det som värsta drogen.
Ja, men det tar bara lite längre tid för dem att bli klara med sina serier. Ah. Medan det för andra kan vara väldigt svårt, för att de liksom har de där timmarna. Det händer ju mig ibland att jag sitter liksom, barna somnar vid 8:30, 9:30. Och så då sätter jag mig och ska fixa med podden innan den kommer upp dagen efter. Mm. Och då behöver jag sitta till 12. Och så blir jag kanske väckt någon gång på natten, och sen så vaknar lillgrabben strax efter 6 någon gång. Och då, det är ju svårare att fixa de timmarna sömn där. Så man behöver ju fundera kring liksom hur mycket, vad lägger jag ner, hur stor ansträngning är det för mig att jobba med det här. Vissa saker kan man fixa lätt och de ger en stor effekt. Då är det ju, det är ofta där man ska börja på något vis.
Du måste börja med siesta, Jakob.
Ja, det gör jag ju.
Du är ju faktiskt halvspanjord, så det borde ju nästan ligga lite i ditt blod.
Innan barn nummer 3 här så gjorde jag ju det ganska ofta. Då lämnade jag ju tjejerna på förskola, skola. Och så gick jag hem och så var jag för trött och gick jag och la mig igen i en timme. Och så gick jag upp och liksom började jobba då, för det blev mycket bättre jobbat. Nu är det ju istället så att min fru är ju sjuksköterska, så hon har varit inne och jobbat med covid-patienterna. Jag har varit hemma med grabben och då är det när han väl somnar, då är det då jag jobbar på något sätt. Sen sitter man och halvsover i soffan ibland, känns det som, medan han liksom går runt eller kryper runt där. Men man vill ju engagera han lite, stackaren.
Jag tar liten än.
Ja.
Men du, vi måste hoppa till styrketräning. Mm. För det känns ju som om att det har blivit lite av ditt signum. Mm. Rätta mig om jag har fel. Om vi nu så här basic på ett hyfsat lättförståeligt plan förklara för lyssnarna, förutom att man bygger det självklara, man kan bygga muskler om man tränar med styrketräning. Vad är det som händer i kroppen fysiologiskt? På 5 minuter.
Under tiden eller efter?
Åh nej, nu kommer följdfrågorna direkt. Lite kort under tiden och sen framförallt efter.
Under tiden, det är liksom vad som händer rätt mycket. Det är att musklerna drar ihop sig. Man har ju det där aktin och myosin som liksom, och det är ju inte intressant rent så hälsomässigt. Men det som sker hälsomässigt under tiden, det är att man förbrukar upp ganska mycket av ens liksom, glykogen i musklerna.
Glykogenet är alltså vårt extra energi som vi sparar i levern.
Ja, och i musklerna då.
Det är, förlåt,
det är kolhydrater. Som,
energi, kolhydrater.
Kolhydrater, det är kolhydrater. Det kallas glykogen när det är den formen som det lagras. Och så är det glukos när det är fritt ut i blodet. Och att vi bränner upp det där, det ger oss en, liksom då, en tillfällig positiv effekt på saker som liksom insulinkänslighet och blodsockerkontroll. Och där är ju liksom en kronisk grej där, att om man hela tiden har lite sämre av de sakerna, så man har lite högre blodsocker än man borde ha, man har lite sämre insulinkänslighet, så över tid så är det en riskfaktor för väldigt mycket saker. Det är precis som höga blodfetter liksom. Över tid så är det en riskfaktor för många saker. Sen att du har det högt 2 timmar någon gång, det är liksom ingenting, men det här är deras upp, som det vill säga en helt inaktiv person som aldrig gör de här sakerna. De har ju hela tiden då aningen sämre än om samma person hade gjort träning det här regelbundet några gånger i veckan. Så det är ju en akut effekt man får som bara är där tillfälligt. Liksom. Tränar du bra i 4 månader så har du den under de 4 månaderna, slutar du sen i 2 månader så har du inte den här akuta effekten på något vis. Sen har ju styrketräning alla de här andra effekterna som man mer kanske har förknippat med motionsträning. Alltså alla har väl läst Anders Hansens bok
Hjärnstark.
Och den är lite tilltagen rent effektstorleken och sådär, så stort det. Men de här positiva effekterna ser man ändå, alltså folk mår lite bättre, folk är lite mer, man säger, alerta, lite mer kreativa kognitivt, alltså om man ger dem lite kluriga frågor och sådär, så är de aningen bättre på svar. Det är små effekter, men allt det här är där, och det är också mycket av de effekterna kommer också via styrketräning. Oftast inte lika stor effekt som om vi pratar att någon går ut och springer eller motionerar så där. Men man har positiva effekter på måendet. Man har också positiva effekter på blodtrycket, som också är en lite kortare effekt. Eller där är en kortare effekt. Sen på lång sikt, då, vad får man ut av det mer då? Och det är ju det som du sa, större muskler. Det kanske låter bara... När du sa det så tror jag du menar mer att det är större muskler i spegeln.
Mm, exakt.
Men det är inte bara det som är kul med musklerna, utan just det här vi pratar om, att de är ju på något sätt en lagringsplats för det här glykogenet. Och har du mer muskler så har du en större lagringsplats till glykogenet. Och det innebär att du har en större buffert för att hantera när du får i dig mat. Så liksom mer muskelmassa ger en bättre blodsockerkontroll över tid med. Så om du har styrketränat i 6 månader regelbundet och byggt upp lite extra muskelmassa, så även om du slutar träna och tappar den här akuta effekten av att du tömmer glykogenet dagligen då, eller några gånger i veckan, så har du ändå en positiv effekt för att du har mer muskelmassa. Så du har, man kan väl säga det lite som en sopstation på sätt och vis, att det är inte ett bra läggdist egentligen, men där är mer plats att slänga grejerna tills vidare, eller lagra grejerna kan man säga lite bättre. Så den positiva effekten har du. Sen har du en positiv effekt på liksom risken att få ont. Så här, det är ju också, nu är vi tillbaka lite där vi pratar om att kasta tärningen. Det är lurig den. Skadeförebyggande är jättesvårt att känna av, eller marka av, för att
jag märker det ju inte där och då. Det är ju först när du lägger av, eller om du har legat sjuk i 2 veckor, så känner man att man har typ ont överallt för att man inte har rört sig.
Så är det. Men det är också det här att säga återkommande ryggsmärta. Det är ett väldigt vanligt problem. Alltså det är jättemånga i samhället. De flesta har ont någon gång, men för en betydande del av befolkningen så är det någonting som kommer 2, 3, 4 gånger i veckan. Eller inte i veckan om året. Och för vissa är det betydligt mer, för vissa är det mindre. Men för liksom något snitt av befolkningen så ligger det där. Alltså 2, 3, 4 gånger i veckan så har man, eller året, förlåt igen, så har man lite ont i ryggen. Och där kan man ju se liksom då att om vi får människor att träna regelbundet, så vi får inte det här att försvinna. Men istället för att det blir kanske, om vi har en grupp som får det i genomsnitt 4 gånger om året, så kanske de får det 3 gånger om året i genomsnitt. Och det är ju jättesvårt att ens marka av den där effekten på individnivå. Men återigen, vi kommer ju marka det jättetydligt på befolkningsnivå. Vi kommer en arbetsplats som liksom har 1000 anställda som får sina anställda till att börja göra det här. Då kommer ju se det på att det blir mindre sjukdagar på arbetsplatsen. Liksom. Men en person, alltså om du i genomsnitt har det 4 gånger om året, då kanske du har vissa år där det är 2 gånger, vissa gånger där det är 6 gånger. Och så liksom är det så över livet. Då är det jättesvårt att marka av det här själv, att ja, men du har gått från i snitt 4 till 3. Det är jättesvårt, och det är samma problem inom idrotten, alltså skadeförebyggande träning. Att vi vet ju att den fungerar, man har ju tagit liksom jättemånga människor och samlat dem i 2 grupper. Den ena gruppen har fått göra det skadeförebyggande grejerna, den andra har inte fått göra det, så ser vi att de som gör det skadeförebyggande skadar sig mindre. Men om jag som individuell idrottare börjar göra det här, så kan jag ju ändå få en korsbandsskada nästa vecka. Alltså Och jag kan ha en kompis som skiter i allt, som aldrig tränar ordentligt, som klarar sig hela karriären utan att skada sig. Det är ju precis som när vi pratar om rökningen här. Du har vänner som liksom röker hela livet och som klarar sig fint. Och så har du någon som tycker och bryr sig om allt, som inte skadar sig. Så det är så lätt att fastna vid de här enskilda anekdoterna. Det har man också nu med vaccinet. Folk säger, mina kompisar var vaccinerade, de blev jättesjuka. Jag är inte vaccinerad, jag blev inte sjuk alls. Vaccinet funkar. Alltså det är inte så. Vi måste titta på större medelvärden och så måste man förstå att även när du gör allting rätt så kan du ha otur när du kastar tärningen och så blir det dåligt. Men du har större chans. Det är liksom risk vi jobbar med.
Gillar din tärning där, den ska vi komma tillbaka till. Du, vi måste sätta stopp för styrketräningen.
Ja, det var väl det. Och så blir du starkare, bättre funktion i livet. Den är ju jätteviktig. Alltså man glömmer bort den när man är 20, 30, 40. För då kan man göra allt i vardagen.
Ja, för då är man ju odödlig.
Har du inte tränat alls i livet, då kan du ju redan vid 65 års ålder få en rollator. Alltså jag jobbade ju lite som sjukgymnast där ett tag. De här vicken jag pratade om, det var jag lite i hemvården. Jag var hemma och 65-åringarna fungerade med rollator.
Alltså det är hemskt. 65 är ju ingen ålder.
Nej, då skulle man ska ju liksom, i alla fall till 80 borde du ha gött. Liksom. Du har 15 år där du kan göra vad du vill. Sen när man är 80, då kanske det blir jobbigt med någon grej. Men du ska ju klara dig i vardagen och då är ju styrkan en väldigt, väldigt viktig faktor. Alltså att du kan ställa dig från de här liksom låga sofforna. Att du inte, när du väl halkar, att du inte liksom, att du kan parera. Mm. Alla halkar. Alltså det kan, folk tänker inte på det. Man tänker på att det gamla som trillar. Och det är ju de som trillar, men hur ofta tappar man inte balansen? Man liksom rycker till och så tar man tag i väggen och sånt där. Det som skiljer unga mot gamla där är ju att de unga är snabba nog och liksom starka nog för att kunna stoppa fallet. Det är inte det att de inte tappar balansen.
Mm.
Och har du inte den här styrkan, då faller du och då skadar du dig.
Mm.
Och du vill ju inte börja med det här. Alltså du vill ju inte vara som en, alltså 65-åring, vara som en 80-åring som behöver bygga upp det då. Utan börjar du i tid, så liksom går det långsammare neråt och då är du som den där taskiga 65-öringen när du är 85 istället. Så det är väl den stora grejen med styrketräning, men det är ju en långsiktig grej. Den är ju svår att börja med när man är 20.
Men vi kan konstatera att styrketräning är en win-win. Hur man än vrider och vänder på det så är det en win-win. Och det är aldrig för sent att börja.
Nej, så är det. Ju sämre tränare du är, desto snabbare blir det bättre. Det är ju en god grej i det här. Alltså, du kan ju öka styrkan med.
Ja, men min pappa är 89. Han är kärnfrisk, tränar varje dag.
Ja, gött.
Mm. Du, vi ska få en viktig fråga vad det gäller styrketräning. För det ska bli vår liksom avrundning vad det gäller styrketräning. Kvinnor i klimakteriet.
Mm.
Finns det något man kan lägga till där vad det gäller kvinnor och klimakteriet när man pratar om styrketräning?
Alltså, man kan ju alltid lägga till och ta från grejer. Alltså, man kan väl säga att generellt sett så är det ju ingenting. Det sker liksom ingenting unikt genom liksom ens livstid som gör att det ena saken inte funkar eller att man måste göra det på något helt nytt sätt. Sen är det ju olika saker när man är i olika åldrar som kanske man blir sämre på i den åldern på sätt och vis. Alltså, äldre generellt sett, vi pratar här om fall till exempel. Det är ju styrka mer. Det är explosivitet mer. Alltså framförallt explosiviteten är ju det som börjar minska. Tränar man inte på det så någonstans från 25-30 års åldern så blir du mindre och mindre explosiv. Och ju mindre du tränar på det så snabbare tappar du det. Och där ser man ju en liten brytpunkt vid klimakteriet på kvinnor. För hos män så brukar det inte komma från i pensionsåldern och sånt där. Där det, liksom det går ju sakta ner och tyvärr så är det livet. Men när man kommer då klimakteriet till kvinnor så liksom backen neråt blir brantare om du inte försöker motverka den. Och det ser man ju också med benmassan där. Och det är ju samma grejer som dels kan minska hur snabbt man tappar benmassa eller hårdheten på benen. Och då samma träning som minskar risken för att du ska trilla från första början. För liksom trillar du, ju skörare ben du har när du trillar det, så större risk är att fallet blir allvarligt också. Så något speciellt, så man behöver inte göra det på ett speciellt sätt, men man kanske ska göra mer av explosivitetsträningen och styrketräningen när man kommer in i åldrarna där den får en större betydelse eller där den tenderar att minska snabbare. Men sen hur man tränar det där, det är ju samma principer.
Ja, exakt.
Det är det. Sen är det ju såklart när man är 50 eller sådär, då får man ju träna. du återhämtar inte dig som en 20-åring, så du får ju träna lite mindre, du får träna lite mindre ofta. Du har antagligen mer i livet också, så du kan liksom inte bara köra återhämtning resten av dagen och såna grejer. Så man får ju anpassa efter hur vardagen är, men där kan det ju vara jätteskillnad. Alltså, du kan ju ha 50-åringar som är ekonomiskt oberoende som kan lägga 5 timmar i veckan på gymmet utan problem och ha någon som sköter matlådorna till dem och sådär. Mm. Men då blir det bättre resultat än om du har någon som kämpar för att hitta 2 timmar i veckan. Och de behöver ju träna lite annorlunda. Inte för att de är i olika delar av klimateriet eller före eller efter och sådär, utan bara helt enkelt för deras liv är väldigt olika.
Fast där måste du också, nu måste jag inflika här igen att man kan, de du sa, de som kämpar och får in 2 timmar på gymmet. Man behöver ju inte gå till gymmet om man känner så här. Om man bara får in de där 2 timmarna på gymmet så kan man ju köra 10 minuter hemma innan man hoppar in i duschen. Det är liksom 1 miljard gånger bättre än... Du kan ju få in ganska många squats och armhävningar och rörelseövningar på alla möjliga sätt på 10 minuter. Så 10 minuter om dagen blir ju så här 70 minuter på en vecka plus 2 timmar på gymmet och lite vardagsmotion, så är det ju är ganska bra.
Men man kan ju alltid få in de här sakerna. Sen är det ju... Det är en utmaning att göra det där och bygga in det där i en vardag och tycka att det är kul nog och jobbigt.
Man får prioritera.
Det var lite det vi pratade om, det här med att plocka bort grejer. Alltså, hur mycket behöver jag anstränga mig för hur stor effekt? Och när det blir det här att man liksom ska trycka in det mellan saker och jag är lite trött nu på kvällen. Ska jag bara, det är ju svårare och det är bara liksom, det är ju så människor fungerar. Men vill du göra det, då får du liksom trycka in det i din vardag som din vardag ser ut, såklart. Men vi ska ju också förstå att om vi vill att samhället ska göra det här, människor ska göra det här, alltså vi ska få en förändring på populationsnivå, då behöver vi göra de här sakerna enklare för människor i allmänhet. Alltså fler utegym till exempel, alltså närmare till utegymmen.
Utegym, folk... online-träning, kompisträning, promenader, det finns ju hur mycket grejer som helst.
Lära folk hur de ska göra det, för de här utegymmen, många av dem ser ut som en labyrint även för mig. Alltså jag har ingen aning vad jag ska göra med grejerna. Och vet inte jag det, då vet inte pensionärerna heller vad de ska göra med de här utrustningarna. Och då fyller de inget syfte. Alltså vi måste liksom på något sätt, trösklarna för att folk ska göra de här sakerna måste vi hela tiden, vi måste försöka sänka dem. Och där kan man ju jobba med dem en och en och liksom ge tips i just den personens vardag. Men som samhälle måste vi också försöka sänka alla de här trösklarna om vi får de här effekterna på ett bredare perspektiv. För liksom, jag vet inte hur mycket du jobbar individuellt med personer och sådär, men jag jobbar ju lite med idrottarna där på idrottsgymnasiet till exempel. Och jag hjälper ju dem så gott jag kan, men jag hinner inte hjälpa alla varje årskurs. Vissa söker inte hjälpen, vissa liksom verkar inte vara intresserade. Och vissa kan man fånga upp och vissa kommer och frågar. Alltså det är ju väldigt skilt hur mycket de suger ut för dig också. Men sen när de lämnar så kommer det ju en ny årskull. Och då har jag inte hunnit hjälpa alla de som gick ut redan. Och så kommer det in nya.
Det är jobbigt, man vill hjälpa alla.
Och det är det jag menar, där kommer vi till det här med samhällsnivågrejen. Ska vi jobba med alla en och en? Så, vi kan säga att vi skulle lyckas hjälpa hälften av alla 65-åringar i Sverige i år. Men nästa år så kommer det lika många igen. Mm. Alltså det är ett väldigt enormt arbete att jobba med folk individuellt så här och säga att man får en samhällseffekt. Men på individnivå,
jag tycker du ska ansöka och bli, försök inte ansöka, det är ingen ansökan. Försök att bli idrottsminister tycker jag.
Ja, för det här, men jag är inte så, jag ska säga jag är inte jättepolitiskt intresserad och sen vet jag inte vilket parti. Jag har hoppat mycket när jag röstat genom åren.
Jag förstår.
Man får ju nästan välja sida där om man ska bli politiker lite så. Kanske när jag blir äldre. Får se.
Du, alla får frågan, alla gäster får frågan. Hur ser dina morgonrutiner ut? När ringer klockan? Har du några speciella vanor som du gör varje morgon? Är det någonting?
Nej. Klockan ringer 6:48 ungefär.
6:48 ungefär.
Ja, vi har en sån här klocka som liksom ska känna av lite när man är i rätt liksom sömncykel för att inte väcka mitt i grejerna. Och det blir nästan alltid där omkring. Alltså den har 15 minuters spann att välja på. För den kan ju inte bara sitta och vänta till klockan är 20:07. För det hade jag ju inte. Det hade inte funkat. Det hade inte hunnit med de grejerna jag ska. Så den får välja tid där mellan, jag tror det är 6:20 till 7:00. Och det, av någon orsak så blir det väldigt ofta då runt 45-50. Och då så har jag liksom 5 minuter för mig själv där jag, om inte sonen har vaknat innan, det händer ju ganska ofta att han vaknar innan, då håller jag ju honom och underhåller, försöker göra något innan nere. Sen är det liksom mitt enskilda toabesök och sen Sen väcker jag tjejerna och då ska liksom de göras redo. Men det är ju väldigt skillnad där beroende på om min fru är hemma eller inte. Så hon jobbar ju kväll och hon jobbar helger. Så det varierar ju. Är hon med så tar jag bara hand om sönerna där nere, så får hon ta tjejerna och se till att de kommer ner. Så jag har fixat frukosten. Det går väldigt smidigt då. Är inte hon med så ska jag liksom se till att grabbarna inte springer runt och slår sig. Och så ska jag tjata upp tjejerna i sängen, se till att de klär på sig och sen hinna fixa maten till dem. Och sen är det liksom, det är ju aldrig någon rutin där. Ibland är de på gott humör och så gör de det man ber dem på 5 minuter. Och ibland så tjatar man på dem och så blir man lite irriterade på varandra. Men sen när jag har lämnat dem, vid 7:20 lämnar jag den sista tjejen på skolan. Då går jag hem och nu är lillgrabben med för det mesta. Och sen när jag är hemma då gör jag ju mitt eget kaffe och min egen frukost så att säga. Och sen är det ju, det har ju varit väldigt mycket Twitter och mobilarbete sista året i och med att grabben är där. Men annars så sätter jag mig och läser och börjar skriva där omkring. Det är inte mycket mer rutin än så på något sätt.
Och du så kör inte så här 48 burpees innan varje morgondusch?
Där är ingenting.
Nej, inga burpees här.
Ingenting på morgonen inför att göra saker. Utan, när grabben var mindre och så 2 gånger om dagen, då brukar jag, när han väl somnade den ena gången, jag visste han brukar sova längre, då gick jag ner och så satt jag mig på den här motionscykeln och så körde jag ett intervallpass på 30 minuter. Men det dog ut tidigt i höstas. Sen har jag liksom inte...
Du lever ju också i en speciell tid. Du har 3 barn och den yngsta är 1 år.
Så ja, så är det liksom pandemi, så jag har fått så mycket hjälp av mormor och farmor och så
det är lite
saker.
Speciellt.
Det är lite speciellt. Innan det så var det ju väldigt mycket mer att då lämnar jag tjejerna, så cyklar jag ofta iväg. Den här skolan jag jobbar på, idrottsgymnasiet, jag jobbar vanligtvis bara torsdagar och fredagar där, men jag stack iväg dit annars också, till det här gymmet där de flesta lagen körde. Och så körde jag min egen träning medan de tränade. Och så fick jag ju träffat dem lite mer. Det var ju helt okej såklart att de gick fram och frågade mig. Men de dagarna jag inte jobbar själv, då går jag inte aktivt runt och försöker dra in dem lite sådär. Utan det gör man ju de dagarna då det är mitt jobb att vara där. Då går jag runt och försöker fånga upp dem och säga varför händer det ingenting och vad är det idag och sådana här saker. Men jag försökte vara där, så då var det ju förmiddagsträning 2 gånger i veckan där, mellan 10 och 12. Så jag gick till gymmet. Så då stack jag bara hem och åt min frukost och sen så stack jag iväg till gymmet och så var jag där i 2 timmar. Sen gick jag hem och så började jag skriva och läsa då.
Spännande. Mm. Får vi se om jag tar den här poddintervjun om 5 år, så ser det nog lite annorlunda ut.
Ja, förhoppningsvis. Hoppas jag verkligen. Det var tufft.
Jakob, du ska få 5 ofullständiga meningar som du ska svara lite kort på. En genomgående fråga som har följt mig som en röd tråd under mina år i träningsbranschen är...
Jag har redan skrivit svar på de där återkommande frågorna, skulle jag väl säga. Men en väldigt återkommande fråga ändå, det tycker väl jag är här med liksom styrketräning och vilken övning ska jag göra för det här,
vill ha en.
Eller det här. Ja, och det är liksom så här, det handlar ju inte om vilken övning du gör, det handlar ju om hur du gör sakerna. Alltså, tar du på dig ett par träningsbyxor och ställer dig med en hantel som väger 5 kilo och börjar göra liksom knäböj med den i handen, alltså, det blir ju inte styrketräning. För vissa blir det, om vi pratar pensionärerna här, då kan det ju bli det. Men för de flesta är det ju för en lätt vikt, så det är ju inte, knäböj är ju en bra övning. Och knäböj med hantlar i händerna är ju också bra om det blir tungt nog. Men det viktiga där är ju principen, alltså att det ska bli tungt, att det ska bli ansträngande, att du ska göra lagom antal repetitioner innan du kommer till det här, alltså failure som man kallar det. Och sen spelar det ingen roll om du sitter i en benpressmaskin eller står i en smittmaskin eller gör utfallsteg eller gör knäböj eller vad du hittar på för benövning. Och det har ju blivit värre, skulle jag till och med säga, till det här med ju mer sociala medier vi har fått, desto mer blir det, du vet, veckans övning, dagens övning.
Jag förstår. Så TikTok. Alla vill ha lite så här universal lösningar. Så har det alltid varit.
Så är det lite, men det är också det här att folk skrämmer, alltså hur får man uppmärksamhet om man bara är liksom träningsgrej? Alltså nu har jag har TikTok-konto, men jag har inte lagt upp något själv, men jag är inne och tittar ibland bara för att det är kul att följa med. Jag har ju inte de här forumen längre som jag nämnde, så det är bra att veta vad folk pratar om. Och det är ju jättemycket sådana här videor, du vet, där de står alltså vickar på fingret. Gör inte så här, gör så här, ungefär. Och allt det de säger där, gör inte så här, alltså, det är ju löjligt. Alltså, det är klart folk kan göra så. Alltså, det funkar jättebra. Du vet, välj inte den övningen, välj den övningen. Liksom, här är varför knäböj ser väldigt mycket bättre än utfallssteg och sådär, men båda övningarna är bra. Alltså, det tycker jag väl att folk kan släppa lite det här. Alltså, strunt i vilken, gör en övning som, där du får ju spänna den muskeln du vill träna, liksom. Den ska ju vara med i rörelsen. Men sen handlar det om hur mycket spänner du den och hur trött blir du.
Mm.
Det handlar liksom inte om hur såg det ut när du gjorde den, om du höll in hant eller en skivstång eller om det var kroppsvikt eller
bara aktivera den muskeln på
precis, på något sätt. Om vi pratar, sen är det klart, kommer vi in på duktiga idrottare sådär, då behöver man fundera på de där grejerna, hur ser rörelsemönstret ut samtidigt. Men för liksom de allra flesta, även för mig som liksom är en ren motionär nu, så har jag struntar jag i oftast liksom. Det är ju, hälsa är ju nummer ett, prestation är ju, tycker jag, fortfarande intressant och kul, men är det en enkel övning jag kan göra så ger mig 90% av effekten, då gör jag ju den istället för något komplicerat som kanske ger mig lite mer effekt. Alltså, jag tar inte fram extra utrustning för det är ju bara, det är mycket jobb för liten effekt och då gör jag inte det längre.
Nästa mening. Om jag fick jobba med något helt annat skulle jag...
Jag hade nu jobbat med programmering. Jag tycker det är jätteskoj. Mm-hmm. Jag gillar de här. Det var ju det jag läste.
Mm.
Civilingenjörsutbildningen, och jag hoppade ju på sjukgymnastutbildningen samtidigt som jag läste civilingenjör, för att jag satt ju där och jag tyckte ju det var kul. Men samtidigt så kände jag, då bodde jag i ett studentrum i Lund och då satt man ju hela nätter ibland, och så ibland kände jag bara, fan, jag spelade fotboll, jättemycket fotboll då. Så då träffade jag folk, vi tränade 4-5 gånger i veckan minst. Men sen hade man ju vinteruppehåll och då kom jag ju på mig själv när jag hade suttit i 2 eller 3 veckor och jag hade träffat en människa. Och då kände jag, alltså, det här passar ju inte mig, jag gillar ju att prata liksom. Jag gillar ju att vara i sociala sammanhang och sådana här. Och då kände jag väl att det här kanske inte är min grej på sikt. Trots att jag tycker det är roligt. Men sen har ju världen förändrats. Alltså, under pandemin har man ju haft nästan det här livet, trots att jag jobbar med träning. Sociala medier gör ju det här isolerade livet väldigt mycket lättare för en. Alltså, jag har ju suttit med en 0-1-åring väldigt mycket av tiden här i ett år. Men jag känner inte att det varit så svårt, alltså, socialt. Jag har många roliga liksom konversationer med folk online. Min fru kommer tack och lov hem ibland och man träffar ju vänner lite utomhus och sådär, men jag tycker väl det hade gått. Så nu tror jag att jag hade kunnat tänka mig att sitta och
programmera.
Det är väldigt skoj att göra någonting och känna att fan, nu fick jag en dator och fattat att den skulle göra det jag ville den skulle göra på något sätt.
Mina bästa råd till mina barn är...
Det vet jag inte. Jag tjatar mycket om till de här att det här med att man inte, alltså man bara kan försöka bli bättre själv. Det är helt meningslöst att sitta och jämföra sig med andra. Att hänga upp sig på det här med att jag klarar inte det där. Alltså, liksom, du kanske inte blir bäst, men du kan bli bättre. Det tycker jag redan, de är ju inte gamla nog för att fatta det där fullt ut. 8-åringen börjar väl lite inse, men jag började, när min 8-åring var 3 år så började jag säga till henne att du är född i september och hon är född i januari, hon har levt 25% mer än dig. Det är inte konstigt att hon springer lite snabbare än dig, eller att hon klarar av att göra kullerbyttan före på gymnastiken eller vad som helst. Alltså hela tiden säger till det här, du kunde inte göra det här för ett halvår sedan, nu kan du göra det.
Mm.
Det där är ju ganska mycket tjatig på något sätt. Det säger jag jätteofta.
Det var jättebra.
Ja, det tror jag. Det är därför jag tjatar om det.
Näst sista. En Netflix-serie jag inte kunde sluta kolla på var...
Du, jag har någon typ av OCD där. Alltså, jag kan inte sluta titta på något när jag börjar titta på det.
Oavsett. Nej, men är det någon som du kan rekommendera då? Som du bara känner, den där satte djupast.
Casa de Papel tyckte jag ju om jättemycket. Den här spanska serien.
Mm-hmm. Den har jag hört talas om, jag måste nog kolla på den.
Ja, den gillar jag. Det är väl hyfsat nyligen jag tittade på den. Men det var ju också lite så här, så det är ju så med många serier att den börjar jättebra och sen fortsätter det på något sätt. Det känns ibland som
att... Och så fastnar man.
Lost var väl det perfekta exemplet på det. Det började fantastiskt bra, så det kändes som att egentligen skulle det vara 2 säsonger, men de gjorde det till 8 för att folk fortsatte titta. Game of Thrones var ju lite samma grej också.
Jag har inte sett alla de där.
Nej, det börjar jättebra och sen känns det bara att nu vill ni bara att vi ska fortsätta titta. Liksom, egentligen skulle det här varit slut, men det var så mycket tittare som de ville inte avsluta den säsongen och skulle avsluta, så bara fortsätter de. Men jag fortsätter, jag biter ju ihop, jag ser ju klart det till slut.
Det låter som en allätare som bara fortsätter titta. Jag har en sån här...
Jag stänger av första avsnittet ibland. Jag börjar titta alltså, mitt i första avsnittet, och när första avsnittet är slut, då stänger jag. Men har jag sett två avsnitt, då ser jag klart hela...
Jag håller med, men man märker ganska snabbt. Jag kollar på en sån här mysserie nu som heter Sweet Magnolias. Den är så här småstads, två, tre kvinnor, småstads problematik i en mysig South Carolina-stad. Och de släpper andra säsongen idag. Så snart när jag ska börja redigera lite grejer efter avsnittet, samtalet, så måste jag nog kolla på ett halvt
avsnitt. Det är ju ingenting jag gör heller. Jag börjar ju... Det är väldigt sällan jag börjar titta på serien innan den är slut. Just för att jag har...
Jag vet.
Jag gillar att alls... Game of Thrones satt jag och väntade tills allt var klart. Jag tittar på ett avsnitt och så. Det här vill jag ju se. Och sen så bara lät jag att byggas ut i bakgrunden.
Du, om sista frågan. Om jag skulle ge ett enda kort tips. Det här är en svår fråga. Mm. För att rädda folkhälsan skulle det vara.
Det blir ett kort tips nu, men det blir en utlänning för mig. Nu har du lyssnat på mig en timme här, och det händer att folk gör det, men det är väldigt sällan, alltså i vardagen. Alltså innan pandemin satt man på någon middag, så frågar folk vad jag gjorde, och så berättar man, och så tycker ju alla att det är jätteintressant, men samtidigt vill de ju inte ha ett ordentligt svar, utan då har de tagit sin middag där man sitter och äter, så visar de tallriken, är det här nyttigt? Känner du säkert igen. Liksom, det spelar ingen roll vad du äter en måltid, utan det är hur ser ditt kostmönster ut av en månad. Då kan jag säga om det är bra eller inte, eller på något sätt, eller om det kan bli bättre. Och då kommer lite samma frågor där oftast. Vad ska man äta då? Och då brukar jag liksom bara säga, ät råvaror, inte matvaror. Brukar jag väl säga som ett kort råd då.
Bra!
Och det där blir ju lätt missförstått på något sätt. Men jag tycker liksom på något sätt, det är ju lite, det är lite paleospår sådär i det. Att vill man göra det jätteenkelt för dig, så se till att grejerna du äter ser ut som de såg ut från början på sätt och vis. Sen kan det vara en bit av hur det såg ut från början, alltså en köttbit. Du behöver inte se ut en gris om det är liksom skinka du äter, men det ska vara liksom en köttbit. Och liksom äter du någonting gjort av spannmål och sånt där, så ska det vara, det ska inte vara mjölet, utan det ska vara frön eller såna här grejer. Ja, det ska liksom inte säljas i en förpackning där du liksom... Det kommer ut och ser någon rund sak liksom, om det inte har växt runt mycket. Nej, men alltså lite jag så förstår. Principerna. För då får man ju bort det här som liksom, hela min bok skitmat. Det handlar om alltså det här med det kan inte vara mycket tillsatt fett. Det kan inte vara mycket tillsatt socker. Det är inte så mycket vitt mjöl eller sådana här saker. Sen blir det ju där, alltså, skulle man följa det rådet 100%, det blir ju säkert bra, men det blir skittråkigt. Alltså, man kan ju äta saker med lite av de här grejerna i. Eller där de är en del av det. Liksom du kan käka någon typ av kan säga, pizza eller brödbottengrej med riktiga bra grejer på. Då är det väl inga problem att äta det heller. Liksom, du kan äta liksom en omelettvariant. Och sånt. Det ser ju inte ut som det gjorde från början. Men det är ju ganska enkla råvaror i den och sådär.
Men blir lite mer medveten om vad du stoppar i dig kan man väl ändå ha som rädda folkhälsan.
Ja, men enkla ingredienser som inte är liksom för processade innan du la dem i det du skulle börja äta. Och tar man sig tid att läsa innehållsförteckningar, så är det ju mycket i förpackning också som är såklart bra att äta. Det är inga problem alls med mycket av de grejerna. Men i en butik så är det ju säkert 70% som inte är bra att äta. Men det är ju också för att där är liksom, där är ju inte en kaksort, där är 50 kaksorter. Medan det kanske bara är två typer av äpple. Och så liksom 70% blir ju väldigt mycket, men det är ju också en väldigt tydlig grupp på något sätt många gånger.
Du och alla lyssnare ska få några av mina ord i dagens ämne. Hitta några aktiviteter som du tycker är roliga. Kanske våga testa något nytt. Men vad du än gör, rör på dig. Aktivera hela kroppen och utmana kroppen. Kom ihåg att ha roligt på vägen och kom ihåg att återhämta dig. Kroppen är gjord för att vara aktiv, glöm aldrig det. Har du aldrig testat någon form av styrketräning, så är det hög tid att börja nu, inte minst efter Jakobs alla härliga tips och råd om styrketräning. Det får avsluta den här dagens samtal. Mm. Om man vill följa dig i sociala medier, Jakob, var hittar man dig då?
Jag har Twitter Instagram och Facebook. Nu är jag så omständig så jag har inte samma namn någonstans, utan på Instagram så är det bara Gudiol.
G-U-D-I-O-L.
Precis. Så är det. Gud i öl, så får du inte ha prickarna. Och sen har vi
vad
på...
många gånger du har sagt det.
Det roliga med det var faktiskt inget som, det var inte förrän jag började läsa till civilingenjör som någon kom på den där. Jag hade inte tänkt på den själv heller.
Gud i öl, toppen. Ja, och Twitter,
det var en full klasskamrat som sa det till mig. Det funkar jättebra. Twitter, då är det bara Jakob Före med ett C. G-A-C-U-B. Och så Gud i öl. Och sen på Facebook så heter det träning, kost och hälsa sidan. Och sen har jag ju TikTok. Folk får gärna följa mig om de vill. Någon gång kanske jag börjar.
Men sen har du träningslära.se.
Precis, tränings, det funkar att skriva träningslära också med ära faktiskt, jag har båda domänerna, så det funkar. Och sen så kan man ju gå in på tyngre och välja artiklar på tyngre, och så de flesta där artiklarna är om mig, men om du hittar en artikel som skriver om mig, så kan du bara trycka på mitt namn, så får du fram allting jag har producerat där. Där är det ju säkert, jag skulle gissa på att det var 300 artiklar nu om olika saker.
Och vad är din podd heter?
Tyngre träningssnack. Jag kan faktiskt lägga till, vi har en till podd på väg som folk kan, när de lyssnar på det här så kanske det redan finns. Men den kommer att ligga, det är via Tyngre, det är de som sköter redigering och sådana här saker. Så går man in och tittar där också, så blir det jag tillsammans med två dietister, så det blir mer kost.
Gud vad spännande, det ser vi fram emot. Tusen tack Jakob för alla dina kloka råd om styrketräning och träning. Tusen tack alla lyssnare, och tusen tack mina fantastiska sponsorer Great Earth och MTK för att ni tror på mig. In och följ mig på Shape by Shirin, in och följ Jakob, och idag tar vi med oss tanken om Jakobs träning och tärning. Prenumerera på podden Träna med Shirin, dela den med dina vänner och kommentera gärna, så blir jag alldeles extra glad. Tills vi ses nästa gång, puss och kram. Hej då!
Hej då!